Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren, även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar, eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack, Nasonex och beanoutsider.se.
Ofta när folk frågar sig varför blev du skådespelare, så säger folk att jag ville förändra världen. För mig var det så pass enkelt att jag fick beröm för någonting för första gången i mitt liv. Alltså att jag var bra på något.
Musikern som halkade in på teatern och scenskolan och försvann från gitarrerna och rocklyriken, för att sedan återvända med kanske inte full kraft men med lust och vilja. Men mer om det senare. Mattias Nordqvist hade det så bra i teaterns värld som medlem i den fasta ensemblen vid Göteborgs stadsteatern, och ville kanske egentligen mest vara kvar där och lukta på blommorna. Men efter att Adam Lundgren tipsat om honom till de som rollbesatte Vår tid i nu, följde ett minst sagt rejält genombrott.
Hoppas på att han förstår att det Det är jag som sköter restaurangen nu.
Är det?
Det vardagliga, menar jag, mamma. I slutändan så bestämmer ju du såklart.
Och om en stund ska dagens gäst säga att han inte längre orkar välja om det är regissör, skådespelare eller musiker han är. Han är liksom alla tre, och i vår ser vi honom i huvudrollen i Henrik Schyfferts kommande tv-serie. Men först ett rejält värvet med nummer 503. Här är Mattias Nordqvist. Vad har du på agendan för närvarande?
Ganska nyligen färdiginspelad med en ny tv-serie.
Aha.
Där jag spelar huvudrollen.
Som du inte får prata om givetvis, eller?
Jag har fått lite riktlinjer för hur jag får prata om det.
Okej, okay, låt höra.
Den går under arbetstiteln i alla fall, Vi i villa. Henrik Schyffert regisserar.
Vad spännande.
Bland annat. Mm. Ja, så det har vi precis avslutat.
Vad kul!
Mm.
En huvudroll?
Ja, jag gick från biroller till huvudroll. Jag är med i alla scener i alla avsnitt.
Mm.
Så att, jag tänkte att det var lika bra om man önskar en huvudroll.
Ja, mäktigt, vad kul.
Ja, ja, väldigt.
Blir det bra då?
Jag har sett ganska mycket av det ändå.
Har du sett Dailies?
Ja, så heter det.
Ja.
Fan, du kan det.
Ja.
Ja, jag har sett lite Dailies.
Mm. Kanske vi ska förklara för lyssnarna att det är väl att man kollar på dem. Eller vad är det egentligen?
Dagliga tagningar. Det är ju alltid märkligt att se sig själv ju. Men jag har lärt mig det på något sätt. Mm. Hur jag ska se på mig själv i tv.
Ja, men hur är det då? Alltså, ser du bara grejer som du tycker är usla?
Ja, det gör man ju.
Ja.
Det gör man ju. Men alltså, jag har alltid hela mitt liv haft en djupt och enormt självhat. Liksom. Så jag har fått träna på att sådär, titta ur ett jobbperspektiv. Alltså sådär, det jag kände och det jag tänkte, är det som går ut? Och i så fall inte. Och sådär. Jag kan inte titta och bedöma om det är bra eller dåligt, eftersom jag tycker att jag är konstant värdelös. Liksom.
Alltså det här låter ju som självhat på en ny nivå lite.
Ja, men jag tror att jag har förlikat mig med det här självhatet. När man var tonåring fattade man ju inte det. Man fattade inte vad det var. Man tyckte bara att man var fel och konstig och sådär.
Mm.
Sen när man blir äldre och genomgår mängder av terapisamtal och sådär, då kommer man till en punkt där man inser att det är det. Jag gillar inte mig själv. Men så får man liksom börja öva på det.
Om du då har varit hos terapeuten och legat på schäslongen, har ni benat ut vilka aspekter av dig själv det är du har svårast med?
Ja, men jag tror att det är framför allt känslan av att jag vill så gärna att alla ska älska mig.
Mm.
Jag tror att liksom det har varit min, och det går ju inte. Det går ju liksom inte. Det har man ju förstått.
Men det behöver du inte hata dig själv för, eftersom det då är allmänmänskligt.
Ja.
Men är det då vetskapen om att alla kanske inte gör det? Är det det som, för då bekräftar det?
Ja, men precis. Så jag tror att man hamnar i ett läge där man, ja, det klassiska, jag kan inte citatet så jag ska inte låtsas som att jag kan det, men det här med att om man inte kan bli älskad så vill man bli, ja, i brist på att bli älskad, vill man bli hatad. Liksom.
Just det.
Och det där har varit mycket i mitt liv, att jag har sett till att jag hamnat i situationer där jag bara vill bli älskad, och drivet är så hårt så att jag istället blivit hatad, och då har jag fått ett kvitto på sådär. Mm. Ja, vad var det jag sa? Mm. Jag är värdelös, kolla.
Mm.
Så det har varit en slags så här självskadebeteende utan kniv och skära.
Mm.
Men det var ju själsligt självskadebeteende, tror jag.
För det verkar lite grann när jag läser på om dig som att det kanske, eller idrottens värld var i alla fall ingen, det var liksom inte bara pampering och pepp.
Nej.
Var det Nej, där det grundlades, eller var det,
ja,
är det ännu?
Ja, men jag tror att det var, jag passade aldrig in där, och så försöker man ju allt vad man kan, för att om man inte är den tuffa killen, alltså jag tänker att då blir man den, liksom, då hamnar man på de andra, den svaga sidan, som egentligen inte var den svaga sidan, när man upplevde det så.
Mm.
Så man försökte vara så tuff man bara kan, men jag kan inte minnas att jag gick eller cyklade hem från en enda träning och inte hade en stor klump i magen. Liksom. Den känslan är oerhört stark. När man satt på cykeln från idrottsplatsen, liksom, cykla hem till villan i Stigtomta, att det var en känsla av att det hade varit illa på något sätt. Liksom.
Du, när du har pratat om det i andra sammanhang, så tänker jag också på Eller det väckte någonting hos mig, det där just att man, ja men i mitt fall då, som är den enda som är ännu sämre än jag på hockey.
Mm.
Och hur jag då liksom så här, ah fan, var så jävla usel.
Mm.
Så, alltså att jag på något sätt tog spjärn mot den som var ännu svagare då.
Mm.
Vilket ju då så här i eftertankens kranka blekhet är ju vidrigt såklart.
Ja, det är det ju.
Men kanske också lite mänskligt då, att man på något sätt så här, fan kolla, jag kanske ändå skulle kunna få vara med,
ja,
i ert gäng så att säga.
Ja, men det är någon slags överlevnadsstrategi. Jag var nog sämst i hockeylaget tror jag. Okay. Fotbollslaget var väl medelmåtta liksom, men i hockeylaget var jag nog sämst. Och så började två nya killar,
okay,
i hockeyn, mm, och de var kass.
Mm.
Och det blev ju för mig precis som du beskriver. Alltså det var ju min lycka gjord liksom.
Mm.
Att då fick jag spela lite mer för att de fick inte spela,
mm,
för de var så dåliga. Och jag var dålig, men jag var inte lika dålig som dem. Och ganska snabbt då så blev man ju mer accepterad av de som hade kanske tyckt att man ställde till det mer än vad man hjälpte laget liksom.
Mm. Ditt äldsta barn är typ i 10-årsåldern?
Ja, precis.
Idrott, frågetecken?
Mm, fotboll.
Okej. Okay. Och hur känner du där då? Alltså, är du där och hovrar lite och bara känner efter vibben? Är det samma sak idag som det var när du var barn?
Ja, men det där, fan det är svårt att vara förälder alltså, när man har haft de där känslorna som barn själv. Att man inte duger och sådär. Och så han kom hem från skolan och berättade att två killar i femman hade sagt att han var en dålig målvakt. Och jag blir helt rasande. Mm. där blir inte jag alls den där härliga pedagogiska pappan som säger så här, ja men du vet, det är liksom, bryr inte om det. Utan jag blir så här, vilka var det?
Mm.
Vad heter de? Mm. Så här, är ni på väg att liksom åka upp till skolan och ta reda på vilka det är för att kunna prata med deras föräldrar. Sen inser man lugnar sig och så inser man så där, det där är ju livet. Han kommer ju behöva gå igenom det också. Han kommer också få höra att han suger och så. Men jag har löst det så nu att jag har klivit in som tränare i hans lag. Så jag vet inte om det är bra, men han är jätteglad i alla fall.
Mm.
Och det är det viktiga. För jag frågade honom först, när jag fick frågan om jag skulle kliva in, så frågade jag honom om han tyckte det var okej, han blev skitglad. Så det gick jag på det.
Pratar dina barn göteborgska?
Nej, man börjar.
Okay.
De börjar.
Mm.
De kommer ju prata göteborgska. Mm. Jag tänkte bli på tåget upp här igår att de kommer ju liksom, jag har startat en ny generation göteborgare.
Mm.
Mm. Det är både positivt och lite skrämmande.
Men med ditt yrke, lever du med barnens mamma?
Ja.
Med ditt yrke så känns det också som att sådär, du skulle kunna få ett tvåårskontrakt på Stadsteatret i Oslo eller så.
Ja.
Men ni kommer att vara kvar i Göteborg även om du skulle få det så att säga.
Ja, alltså man vet ju aldrig. Fan, man vet ju aldrig hur det blir med det där. Nu försöker jag ta jobb. När det dyker upp jobb som funkar praktiskt och som är en överskådlig framtid så där. Jag skulle nog inte flytta till en ny stad för ett teaterjobb, det tror jag inte.
Okay.
Jag har liksom inget, alltså det är också det där i mitt jobb, man är ju överallt hela tiden ju, och far runt, så egentligen spelar det ingen roll var man bor, för att man är så mycket borta.
Mm. Okej, okay. Om vi går tillbaka till att se sig själv på skärm liksom,
mm,
och då själva hatet.
Mm.
Du sa att du har liksom accepterat det, men finns det något slags liksom framåtrörelse ändå att du har, ja.
Ja, men jag kan vara stolt över vart jag har tagit mig någonstans. Det kan jag känna ändå så här, för att jag växte upp i ett litet villasamhälle. Och det var inte tal om kultur, det var inte tal om att försörja sig på kultur.
Nej.
Utan det var ju en hobby.
Det känner jag verkligen igen.
Ja.
Du är född 78, vad gjorde dina föräldrar?
Farsan var betongarbetare och morsan var handläggare på Försäkringskassan.
Okej. Okay. Ser du dig som arbetarklass? Har det spelat någon roll?
Ja, men det har hon gjort lite, även om jag har vänner som hade det. Som hade det jävligt tuffare och som var fattiga. Och det var ju inte vi på det sättet. Det var ju inga extravaganser så. Vi klarade oss. Men det var... Så att, ja, jo, men jag tycker det är svårt också. För det finns så jävla mycket kulturfolk som vurmar om den där arbetarklassen liksom. Och så inser man sig, fast ni var ju inte riktigt arbetarklass. Nej. Men det är fint att vara arbetarklass. Mm. I kulturkretsar så är det liksom så här, jag kämpade mig upp och sådär. Mm. Jag tog mig därifrån. Mm. Och, så här. Och jag vet inte, jag har lite svårt för det där.
Nu, jag bottnar ju inte alls i det här, kom ihåg det. Men jag tänker så här på typ Dan Andersson och sådana där liksom hårda arbetarpoeter på något sätt. Mm. Dels så ser man inte det så himla mycket idag. Och sen så finns det också något slags problematik i det att när en kulturarbetare då från arbetarklassen så att säga breakar, så känns det som att det automatiskt finns ett inträde i medelklassen där. Mm. Alltså, eller då, klassresan blir liksom komplett på något sätt.
Ja, men så är det då.
Och, ja, jag vet inte vart jag vill med det här resonemanget riktigt.
Nej, men det är ju man inträder ju in i en klass som man inte kan någonting om egentligen. Mm. Alltså både litteratur, konst, film. Jag tror att mina första år i den här branschen så ljög jag ju konstant. Att jag visste vilka alla de här namnen var. Liksom. Mm. Om man kom in på scenskolan så var det så här. Ja, men som Brecht sa. Eller som Stanislavski sa. Ja, ah, visst. Mm. Mm. Ja, men det är skit. Det var jävligt bra sagt. Mm. Jag hade ingen aning om vilka de gubbarna var.
Nej.
Liksom. Men man spelar spelet. Man försöker liksom.
Visste alla dina klasskompisar det du tror? Eller låtsades alla?
Ja, men jag har nog låtsats hela mitt liv. Alltså. Försökt att vara lite mer än vad jag är. Så. Mm. Och sen så kommer man till en punkt där man inser så här. Men det är helt okej, Mattias. Det är helt okej att vara som du är. Du behöver inte liksom. Och det är ju härligt med åldern. Det kommer ju med åldern. Eller för mig har det gjort det i alla fall.
Då besvarar du sent om sidor lite den där frågan ifall det finns någon framåtrörelse i självhatet. Eller att det mildras på något sätt då.
Ja, men också att acceptera att det finns där. Men inte låta det vara sanningen, bara. Att man inte göder det. Mm. Utan att det får vara... Ja, det är där. Det kommer alltid vara det förmodligen. Men det behöver inte definiera mig och det jag gör hela tiden liksom.
Nej, och sen, ja men som sagt, om ditt största brott då är att vilja vara älskad av alla, så och då är vi ganska många ändå som sitter på den bänken med dig. Så
precis,
att säga.
Ja, men det har man ju förstått också, att man inte är ensam.
Mm. Nu gick du händelserna i förväg lite här och pratade om Stigtomta. Jag är lite nyfiken på hur det känns att vara den första från Stigtomta som besöker Värvet.
Det känns ju fantastiskt. Tänk om jag inte är det nu. Tänk om det är någon, eller du har stenkoll.
Nej, det vet jag inte.
Någon som kanske är bott där i 3 år. Nej, men det känns ju fantastiskt. Det var ju inte, när jag tänker tillbaka på resan som jag har gjort, så är ju den helt absurd egentligen, med tanke på hur jag växte upp och så här.
Berätta.
Nej, men att man växer upp i ett litet villasamhälle utanför en småstad. Och det finns bara fotboll och skateboard och fritidsgård. Och man har inte tillgång till de stora drömmarna. Så. För det uppmuntrades inte. Mm. Utan man skulle inte tro att man var någon och man skulle inte förhäva sig. Och. Så det var ganska mycket. Tidigt väcktes ju min dröm om att bli rockstjärna. Och det var ju bara en utopi. När man växte upp så.
Hade du, för jag konstaterade det tror jag innan vi började rulla här, att jag kommer ju från Strängnäs och där hade vi i alla fall Strebers.
Precis.
Som ju hade lyckats.
Ja.
Och som levde på musiken, snackades det om typ.
Mm.
Vad hade du? Hade du något motsvarande i krokarna?
Strebers var ju stora i Nyköping också.
Ja, för du var ju, det var väl punk för dig också?
Ja, det var punk. Mm. Det var ju, ja men i 5-6 år där, från 13 uppåt, så var det bara punk. Och spelade punk och lyssnade bara på punk. Och det var väl vägen ut för mig, tror jag, punken. Mm. Att där fanns det liksom så här, shit, jag började bara lära mig 3 ackord. Mm. Jag kan skriva om det jag är arg på. Och då var det ofta så här, skolmaten och... Att sista bussen gick det, så tidigt. Liksom.
Det har du demos?
Det finns demos. Ja. Det finns demos. De kommer ju förhoppningsvis aldrig nå dagens ljus. Men det finns demos som är jävligt roliga att lyssna på.
Vad var det för, berätta om ditt första band.
Min första band hette Nästan aggressiv manlighet.
Okej.
Okay. Oerhört avancerat, ja.
Ja, det är bra namn.
Vet inte var det kommer ifrån heller.
Sa ni namn bara, eller?
Ja. Ja. Men sen fick vi byta namn för att folk trodde ju att vi var någon slags vitmakt VAM-namn.
Ja, okay. Alltså, ja, det låg nära. Ja. Mm.
Det låg lite för nära. Och vi var ju punkare, så vi var ju så långt ifrån det där man kunde komma.
Men, det här är också en tid när det går ganska bra för nazisterna i Nyköping.
Det gör ju det. Ja. Mm. Ja, Ultima Thule är ju för Nyköping. Mm. Och låg ju på Svensktoppen till och med, tror jag. Och, det var en absurd tid på det sättet. Att man lyssnade på Ultima Thule i föräldrars... Inte i mina föräldrar, min mamma och pappa hatar dem. Men i andra föräldrars bilar så satt man och lyssnade på liksom, vikingarock kallar de det då för. Mm. Den lilla detaljen att de spelade på nynazistiska möten, den försökte man sopa undan. Mm.
Jag kan ju i och för sig ibland tycka att vi gör lite för lite av vikingatiden. Alltså så. Det är ju ganska mäktigt att vi har haft det.
Ja, men absolut. Absolut. Jag kanske inte behöver blanda ihop det med nationalism.
Bara. Precis. Ja, det var väl ledigt då för nazisterna.
Precis. Mm.
Så nästan aggressiv manlighet, fick ni spelningar och så?
Ja, vi hade en spelning, vet jag. Vår första spelning var på fritidsgården i Sigtomta. Och jag fick, jag kommer ihåg det här, för min bästa vän Jonas, vi har varit vänner sedan vi var 13. Han påminner mig om det här att jag ville inte gå ut. Okay. Så vi skulle börja spela, men jag fick panik. Mm. Så att gömde mig i något sånt, i något litet rum där på fritidsgården. Sen stod hela bandet och skrek på mig. Mm. Alltså, vi var tvungna att spela. Nu var ju folk här. Och så. Mm. Så till slut gick jag ut och så gjorde vi det. Men det var inte givet. Jag mådde så dåligt av det.
Ja, men det kan man väl relatera till. En ganska knepig scenskräck.
Ja.
Skakade du?
Jag skakade hela konserten.
Ja. Alltså grejen är ju den att du verkar ju liksom inte släppa musiken under din uppväxt. Den är en konstant.
Ja, men jag brukar säga det att om jag skulle få ett ultimatum att någon sa så här, du får välja, aldrig hålla på med musiken eller aldrig skådespela, så skulle jag direkt välja bort skådespelet. Mm. Det är så, musiken är så, det har alltid varit så. Jag har lyssnat på musik i princip varje vaken minut, jag skriver jättemycket musik och sådär, men nu är det, i den här åldern är det ju egentligen en hobby, mycket mer, eftersom att jag har en annan karriär som går mycket, mycket bättre. Men nu gör vi musik för att vi tycker att det är så jävla roligt att åka iväg till olika studios och så.
Vilka är vi i sammanhanget?
Ja, vi är ju då framförallt min barn och vän Jonas Gustafsson. Mm. Vi startade ju vårt första band ihop och sen har vi gått sida vid sida hela vägen. Så han var väl den som såg till att jag började göra musik igen. För det var ju några år där när jag inte gjorde något alls. För att jag höll på med teatern och så. Och sen ett band som vi har satt ihop, som kompar. Det heter Anton, Andreas, Jimmy och Gustav.
Okej, okay. Ja. Det ska vara killar i bandet.
Ja, fast vi har tagit in, när vi spelar in i studion och live så har vi ofta två tjejer som är med och sjunger och körar. För att det behövs.
Mm. Men, jag vill in i musiken också, men Jag skulle vilja sätta Sigtomta på kartan lite. För att jag tittar på det och jag inser att jag har åkt igenom det många, många gånger. Men vad är det för plats liksom? Du nämnde vad som fanns. Det finns väl också typ ett ICA, gissar jag.
Ja, nu finns det väl bara ett ICA kvar. När jag växte upp så fanns det ju konditori, bank, post, café, sy, affär, handelsträdgård. Det är väl som alla andra mindre orter att det, när folkhemmet sakta började liksom falla samman så föll de byarna ihop hårdast på något sätt. Mm. Jag skulle säga att det finns tusentals Sigtomta i hela landet.
Ja, eller hur?
Det är ju liksom... jag tror Sigtomta har överlevt för att det ligger nära Nyköping. För att det bara tar 25 minuter med bil. Jag tror att det finns andra byar som har det betydligt tuffare, som har längre till. Men det var en extremt trygg uppväxt på många sätt. Det var skogarna och sjöarna och det var fotbollen och en jäkla gemenskap. Det var det.
Mm. Så att, för det låter ju lite grann som att du var lite en misfit, men finns det ändå någon slags... Hade du grejer också? Vilken jävla bra formulerad fråga, men du förstår vad jag menar.
Ja, men jag hade grejer också. Ja, jag hade... Nej, men fan, vänner. Man hade ju många fina vänner. Och jag tror att ledan på sätt och vis gjorde att jag blev det jag blev. Jag tror att om ledan inte hade funnits där så hade jag nog inte börjat skapa grejer. För det fanns inget att göra. Så man var tvungen att börja skapa egna prylar.
Jag tror att det är Kristina Lugn som har sagt det viktigaste vi har att lära våra barn är ledan.
Mm.
Vilket ju då, om det är hon som har skrivit det, så tror jag att det var 25 år sedan.
Ja.
Men idag är det ju så här, alltså, jag vet inte hur det är med dina ungar, men mina barn, de har ju ingen aning om vad det är att ha tråkigt.
Nej, ja, men det är ju, jag brukar liksom, i min dåliga föräldrars sida då, som är ganska stor, många punkter. Men där är det också, ni ska bara veta hur det var,
mm.
Ja, hur tråkigt, ni ska lära er att ha tråkigt. Och de vet ju inte vad det är, för att det hela tiden är saker som händer.
Ja, visst.
Och man inser också som förälder att jag kommer aldrig tillfredsställa det. För att det är kul i 5 minuter och sen måste det hända något nytt.
Mm.
Och så försöker man vara den där pappan som ser till att det händer något nytt.
Jag och min tjej, vi har ju olika barn då. Men jag tänker mig ändå de som mina i någon mån. Och sen så är det så där att man kan säga att vi är på semester i Frankrike. Och sen har de haft skärm hela förmiddagen. Och så säger man så här, nej men fan, nu får ni inte ha det längre.
Mm.
Och vi tar inte ansvar för vad ni hittar på. Och då, grejen är ju den att det tar otroligt lång tid för dem att hitta på någonting.
Mm.
Alltså så lång tid så att det hinner liksom, skärmtiden hinner, alltså det blir dags igen på något sätt.
Mm.
För jag tänker mig ändå att om man tvingar dem till leda,
ja,
förr eller senare så hittar de väl på någonting.
Ja.
Men nej, de gör fan inte det.
Nej, jag känner igen det där. Jag har ju tack och lov fått en dotter som är helt galen och älskar att hitta på grejer. Så hon brukar få med sig storebrorsan efter ett tag. För han ligger ju raklång i, när man tar telefonen från honom så ligger han raklång i soffan och skriker i en halvtimme.
Ja.
Och sen drar hon igång något och så, då lunkar han med, men sen är han helt inne i det också.
Ja, men,
det är tack vare henne. Mm. För hade hon också varit som honom, då hade det varit kört.
Hur gammal är hon?
Hon är 5.
Ah, okay.
Ja,
okej. Men du, jag tänker också, apropå det här med att det finns tusentals stigtomta, så jag läser Fredrik Backman just nu, den här sista Björnstad-boken. Mm. Liksom. Och jag tänker mig att hans gärning på något sätt är att han lyfter småstaden. Att det är liksom verkligen en hyllning till, och att han verkligen penetrerar byn eller småstaden. Ja. Sådär. Bör den hyllas? Eller kan vi låta de här stigtomtarna dö?
Nej, det tycker jag inte. Gud vad hemskt. Nej, det ska de inte göra. Jag kan ju vara sjukt avundsjuk på mina barndomsvänner som flyttar hem och köper föräldrahuset eller ett hus bredvid och verkar må jävligt bra i det.
Mm.
Jag kan bli avundsjuk på människor som klarar ledan. Alltså. Jag kan komma hem på somrarna och sitta i någons trädgård och grilla och känna någonstans att så här skulle jag vilja vara också. Mm. Jag skulle också vilja vara en person som bara hade det gött så. Men jag inser ju också vid närmare eftertanke att jag skulle ju förmodligen bli galen. Så det går inte. Men jag kan bli avundsjuk på det.
Men eftersom ditt liksom huvudsakliga kall ändå är att skriva och framföra musik, det skulle du väl lika gärna kunna göra i stigtomta? Det funkade ju en gång i tiden i alla fall.
Ja, men precis. Nej, men jag har väl någon dröm om att jag ska bli så pass etablerad så att jag kan bosätta mig var jag vill. Så här nog. Men där är jag inte. Och jag strävar väl inte efter det heller. Då hade man kunnat bo i stigtomt.
Apropå Fredrik Backmans liksom gärning för småstaden, så tänker jag, alltså så här, det är så himla fint tycker jag att du i någon av dina låtar sjunger om 52an.
Mm.
Som jag var tvungen att googla den. Mm. Men jag har ju också, jag tror jag har 56an, va? Alltså som går från typ Strängnäs till, ja, den går norr om 52.
Just det.
Ja. Som är en jättefin väg. Mm. Riksvägar överlag.
Ja, det är ju bättre än motorvägar.
Eller hur?
Ja.
De bör hyllas.
Ja.
Men vad betyder den där 52an för dig?
Den var ju, jag tror jag sjunger den där låten, att 52an var autobahn.
Mm. Och 52an var autobahn, stora världen för oss.
Och det var ju så att när man började förstå att det fanns en värld utanför det där lilla samhället, så insåg man att det var vägarna som skulle ta en därifrån. Och att jag kommer ihåg att jag satt vid, det fanns en fotbollsplan precis nedanför det. Och så var det en stor sån här vall mot 52an. Och så kunde man sitta uppe på den här vallen och titta på bilar. Det kunde jag göra, sitta och bara kolla på bilar. Och fantisera om vart de var på väg. Förmodligen var de bara på väg till Ica. Mm. Men i min värld så var de på väg till liksom New York.
De fria vidderna.
Precis. Ja. Mm. Ja.
Hade du Lundell i ditt liv där?
Ja, han kom in senare.
Okay.
Jag tror att det snackas ju väldigt mycket skit om honom. Säkert med all rätt. Nu för tiden lyssnar jag inte på honom faktiskt. Men då var det nog när jag var 15-16, mitt i punken. Mm. Så dök han upp där. Och det han gjorde för mig var väl, som jag aldrig kommer kunna ta ifrån honom tror jag. Det var ju att han var en man som pratade om känslor. Sen kan man ju diskutera hur han pratade om känslor. Och framförallt om hur han såg på kvinnan. Men det öppnades ju upp en hel värld för mig. Att det var en gubbe som beskrev vad det var att vara kär, att vara olycklig, att må dåligt, att må bra. Det fanns ju inte liksom. Det fanns ju inga män som sa hur de mådde. Utan de försvann ju bara plötsligt. Tog livet av sig, träffade någon annan och flyttade plötsligt och sådär. Och det var ju också en sån farsot i ett sånt litet samhälle. Om någon pappa försvann plötsligt.
Asså.
Så var det så här, man bara, vad hände med Anders pappa? Ja, men han fick något jobb någonstans. Han var tvungen att... För att öppnade man på den där dörren till att det fanns en möjlighet att gå. Mm. Så tror jag att det var framförallt väldigt många kvinnor som hade packat väskan och gått.
Ja, ah, okej.
Okay. Som hade hamnat vid spisen och som kanske hade andra drömmar. Liksom.
Mm. Det låter som du är uppvuxen i en helt annan tid, men du är ju fan yngre än jag.
Ja, men jag tänker att det, ska man säga något ont om de där små samhällena, så är det väl att det tog lång tid innan de hann ikapp. Och det tror jag inte de har gjort det än, kring jämställdhet och kring vem som jobbar och vem som är hemma.
Kanske, ja. Jag kommer ihåg när du sa sådär att man inte, alltså att det inte fanns plats för de stora drömmarna. Jag brukar använda den här bilden att, och jag är inte ens säker på att den är sann, men som jag minns min syokonsulent från gymnasiet, så fanns det en sån här, ett ställ för broschyrer, och så fanns det 16 eller 32 fack, något av dem.
Mm.
Men det var liksom, då var det ju då från arkitekt till ödeläggare.
Ja. Fan, jag önskar att det fanns, det hade jag tagit direkt.
och just de där, det känns inte som att hon prioriterade, det var en hon i mitt fall, de liksom konstnärliga yrkena, det fick man på något sätt liksom, jag vet inte, lista ut själv att det kunde vara ett jobb.
Ja, alltså så var det verkligen.
Och det var ju inte liksom, alltså, för att jag ville ju jättegärna vara skådis också, utan att egentligen veta vad det var. Men det var någonting med det, liksom att man fick så här helt gratis uppmärksamhet. Alltså man behövde egentligen bara, det var ju någon annan som hade liksom skrivit texten så här, man behövde bara säga den.
Ja.
Och då skulle man få applåder sen. Det verkar vara en så jävla bra deal, tycker jag.
Det är en bra deal.
Det är väl så det är, va?
Ja, väl lite så. Ja. Det krävs lite jobb dock, men om man ska hårdra det så, ja.
Ja, man måste lära sig skiten.
Ja. Nej, men det fanns ju inte det där. Att, det fanns ju på sin höjd någon kvällskurs i drejning.
Mm.
Det var det som var närmsta man kom.
Mm.
Och alla musikgrejer som fanns var blockflöjt eller... Man fick inte börja med något annat förrän man lärt sig blockflöjt.
Nej.
Och det var ju fan det tråkigaste instrument. Känner man till någon blockflöjtist?
Dana Dragomir.
Nej, hon spelar panflöjt.
Jag vet.
Men det var ju fan, det vill man ju se.
Björn Gisan Lind väl?
Ja, men han är ju bred, jag vet inte det.
Ja, han är jättedöd också.
Ja, det är han ju också. Ja. Så det är svårt att ha någon som...
Mm. Anyhow. Det här är ju lite intressant att du säger att Lundell kom in liksom under punkåren. Så här. Men kan du inte, liksom, eftersom musiken då är... För jag kände det så himla tydligt när jag läste på om dig. Att här har vi en kille som lever för musiken.
Mm.
Och att liksom, teatern egentligen är din bisyssla. Mm. Och då tycker jag ja men vad fan, då pratar vi musik.
Mm.
Det skulle vara så intressant att höra liksom din musikaliska resa så där. Vilka var dina första hjältar och hur, för jag, när jag lyssnar på dig så kan jag ju känna så här, ja men någonstans kom Leonard Cohen in.
Mm.
Men jag vet inte när.
Nej. Nej, men man har gjort den resan tror jag. Jag tror att med Lundell så blev det ju en möjlighet att utveckla texter. Men sen kom ju andra hjältar in. Och det handlar nog inte så mycket om, det handlade jättemycket om att, att alla de här gubbarna skrev om att ta sig någonstans.
Mm.
Och det var lika när jag upptäckte Springsteen. Så var det samma sak där, att det var så här, just det. Man visste ju inte att de inte hade tagit sig så långt någonstans, utan de flesta bor kvar där de växte upp liksom, och så. Men det var ändå en bild av att det stora livet, och att man var ung så man förstod inte att det de skrev om inte hade hänt. Man trodde att allt hade hänt som de skrev om.
Mm.
Tills man blev äldre och fattade nej, det är historier. Mm. Så. Men Springsteen var väl ganska tidigt och är fortfarande en stor sådär. Det är skittråkigt ju.
Ja.
En manlig sångare som gillar Springsteen. Men det är så. Det är så det är.
Ja. Hur var det med Imperiet då och Thåström?
Ja, men Thåström var ju, det upptäckte jag ju via Ebba Grön. Eftersom punken var... Och det är väl också en sån person som har följt med hela vägen. Han har varit med sedan Ebba Grön, jag var 11-12. Så honom lyssnar jag fortfarande väldigt mycket på.
Mm.
Och då upptäckte jag ju sen Imperiet och... Ja, det han hade gjort senare. Jag var liksom, i och med att man är född på 70-talet så var jag inte med när det hände. Utan jag fick lyssna i kapp. Liksom.
Mm.
Men så det är väl där man har rört sig kring de där gubbarna liksom, och Dylan och där. Och sen har man med åren börjat hitta en massa fantastiska kvinnliga artister som man hämtar ännu mer inspiration från nu.
Så som?
Ja, men Janis Joplin, Joni Mitchell, just nu så är det ju Annika Norlin med Säkert, som jag tycker är Sveriges främsta textförfattare, som jag hämtar jättemycket inspiration från nu.
Mm. Jag tyckte också att det var elegant att jag hittade en Bo Kaspers referens som också säger i en av dina låtar.
Ja.
Du vet du vilken jag menar?
Ja, jag vet.
Mm. Säg den.
Åh gud, Bo Kaspers sjunger alltså vi kommer alltid att leva, vi kommer aldrig att dö.
Ja,
och jag sjunger vi kommer aldrig att leva, vi kommer alltid att dö.
Ja.
Vi kommer aldrig att leva, vi kommer alltid att dö.
Jag får lite gås. Kolla, jag fick det på riktigt.
Fan vad starkt.
Ja. Men det är också fint tycker jag, för att det apropå Thåström då, så ligger du inte helt långt ifrån honom vokalistiskt.
Nej, jag har hört det.
Ja, men det förstår jag att du har.
Mm.
Men sen tänker jag också att det känns så tydligt att oavsett vad jag sätter ner, för nu har jag ju liksom, nu har jag komprimerat, jag har inte lyssnat på dig i åratal. Nej. Utan jag gjorde det inför här, förlåt.
Såklart.
Men oavsett var i din katalog jag sätter ner foten så låter du har hittat din röst.
Mm. Det tog många år.
Gjorde det? Ja, men berätta om det, för det tycker jag är så jävla intressant.
Ja, men därför att jag har tagit jättemycket sånglektioner och jag gick musikgymnasium och jag har sjungit opera och tagit operalektioner och sådär. Och är det någonting man egentligen inte får när man håller på med den musiken jag gör, det är att sjunga bra. Det ska liksom vara rispigt, det ska vara lite surt, det ska vara... Så vad som hände var för några år sedan att Jonas då, min goda vän och medmusikant, han sa sådär liksom, fan sjung bara, sjung som du sjunger. Sjung ut, fan du kan ju sjunga, du sjunger bra. Sjung bra.
Mm.
Och när jag gjorde det så öppnades ju någonting. Där jag förstod att säga, just det, jag vill inte härma folk, utan jag trycker på med den rösten jag har. Och det var ju, där öppnades ju något för mig, tror jag. Mm. Att jag också hittade min röst i det.
Men var det svårt att ta det steget liksom? För jag kan förstå det intellektuellt.
Mm.
Men att det ska sätta sig i din kropp liksom, att du faktiskt ska våga det.
Ja, men det var ju lite sådär att man kände ju att man klev ur en slags genre. För om man tar exempel, om man liksom tar min musik och jämför den med genom svensk poprockhistoria, så är det ju inte många som varit briljanta sångare. Nu säger jag inte att jag är det, men jag säger att det var svårt att tänka att, så här, att jag kanske kan använda mig allt det jag har lärt mig. Alla sånglektioner, alltså operalektioner och allt. Det kanske blir bra. Mm. Och det upplever jag väl att det har blivit. Att jag inte tänker så mycket på det längre. Att jag inte tänker på hur jag sjunger.
Mm.
Men att jag gjorde det förut.
Mm. Ja, men grattis till det.
Ja, tack.
Men har du syskon?
Ja, en storbror.
Okej. Okay. Vad gjorde han för dig?
Ja, alltså han var... Jag tror att han har nog en bild av att han inte har betytt någonting för mig. Det tror jag.
Okay.
Vi är väldigt olika och samtidigt extremt lika. Vi har samma självhat och vi har samma bild av oss själva som icke-dugliga människor. Så. Det har vi mötts ganska mycket i. Och sista åren har vi mötts väldigt mycket i det. Och kunnat prata väldigt ingående om det och sådär. Men jag hade inte enormt avund mot min storbror. Han var 3 år äldre, så att han slutade, när jag började 7, slutade han 9. Och så där. När jag började 1 på gymnasiet tog han studenten. Så vi missade varandra i den skolgången. Och jag kommer ihåg min första dag på högstadiet, så sa min historielärare, tror jag det var. Jag hade upprop sådär. Mattias Nordqvist, ja det är jag. Så där. Johan Nordqvist lillebror, ja det förpliktar.
Jaha.
Där började liksom min usla högstadie. Så det var, han var liksom, jag har bild av honom, det är en bild som alltid, vi hade liksom våra rum mitt emot varandra med ett tv-rum emellan på övervåningen i villan. Och jag minns hans rygg jävligt tydligt, för han hade skrivbordet precis vid dörren, så man såg ryggen när han satt framför skrivbordet. Och han pluggade så inåt helvete.
Mm.
Och skrev uppsatser och grejer och var jävligt, och det där beundrade jag oerhört mycket. Det sa jag inte då. För då tyckte jag, så här, vad fan, plugghäst.
Mm.
Man kan ut och dricka folköl och röka istället. Men jag tror att han har betytt mycket mer för mig än vad han förstår. Och vad jag har förstått. Men jag har blivit bättre på att säga det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Jag kan tänka mig, jag hade en, eller hade och hade, det har jag väl i viss mån fortfarande, men en bonussyrra som var 7-8 år äldre eller någonting sånt. Hon var nästan aldrig hemma. Men hennes skivsamling var det. Så att det var ju liksom, jag hade ju aldrig upptäckt U2 till exempel. Det är inte så kredit att prata om nu kanske. Men deras tidiga plattor, Joshua Tree hade kanske nått mig hur som helst. Men de tidigare grejerna hade jag aldrig hittat. Eller Talking Heads kanske. Så där. Men hade Johan den betydelsen för dig också? Att
det Gud ja. Det var ju han som köpte skivorna i början. För att han var ju också så jävla duktig på sommarjobba och sådär.
Okay.
Jag hatade att jobba. Tyckte det var skittråkigt. Försökte undvika det så länge jag kunde. Men han var ju så jävla, vad ska man säga, driven i det där. Så fixade alltid massa sommarjobb. Så, och blev alltid så omtyckt så att de ville ha kvar honom efter sommarlovet. Liksom. Och han fick ju, då tjänade han pengar, då köpte han skivor. Så att jag tror att där upptäckte jag Twisted Sister och Queen. Och Kiss. Och det hade jag nog inte gjort om det inte hade varit för honom.
Finns det hårdrock som du fortfarande gillar?
Vad fan, jag lyssnar på allt tror jag. Det har alltid varit så där att jag lyssnar på, jag lyssnar väldigt lite på den typen av musik som jag gör själv.
Okej.
Okay. Nu. Förr gjorde jag inte det, men nu är det väldigt lite singer-songwriter-grejen som jag lyssnar på. Men hårdrocken finns ju kvar. Absolut. Och det snurrar ändå. Iron Maiden snurrar rätt mycket.
Fan, vet du vad? Det är någonting med den. Alltså, det är väl inte jag som har kommit på det. Men det är någonting med musiken där som man hittade när man var 13, 14, 15. Som liksom är inpräntat i hjärnbarken, tror jag. Det går liksom inte att inte gilla Two Minutes to Midnight eller Kill 'Em All.
Ja. Ja, men det är för att jag tror också att man, när man upptäcker det första gången, så öppnas ju en hel värld. Och det kan jag sakna jättemycket. Det är väldigt sällan jag slänger på en skiva idag och bara blir sittande i häpnad. Men så var det ju när man var tonåring. Första gången man sätter på med Kill 'Em All. Och man var så här, vad är det som händer? Det här är det sjukaste jag varit med om. Och så lyssnade man, kunde man inte sluta lyssna. Och det där kan jag sakna. Nu är man så luttrad i det där. Så det är så här, ja men spår 2 och 5 var bra. Jag lägger in din Spotify-lista.
Så. Men du, jag tänker, för en grej som verkar ha betytt rätt mycket för dig är ju att du fick något slags stipendium tidigt för musiken. Hur gammal var du då?
Då var jag 18. 18 var jag då.
Okej.
Och fick tidigare stipendiet. Man delade det då. Jag tror nu är det bara en som får det. Men man delade mellan, det var 3 artister tror jag. Ja, det var ju ett kvitto på något sätt. Att jag var på väg någonstans. Den demon som jag fick det stipendiet är ju riktigt jävla dålig. Alltså. Ja,
okay.
Fruktansvärd. Jag kan knappt lyssna på den. Fast jag kan lyssna på den med lite sån glimten i ögat. Men den är dålig. Men då blev det ju, att få komma upp till Stockholm, ta emot det där priset och jag fick spela 2 av mina låtar med Ted Gärdestads gamla kompband och sjöng bredvid Helene Sjöholm och sådär. Och det blev ju, det hände ju något i mig då.
Det förstår jag.
Att jag då, vad hade jag ju ändå tagit mig någonstans?
Var det Janne Schaffer som lämnade, som
gav över, ja, och Kenneth.
Måste jag ha varit lite speciellt för en kille från Stig Tomta?
Ja, det var det verkligen. Det var ju, jag bodde på hotell själv i Stockholm och var livrädd. Vågade inte gå ut. Jag visste inte, jag kunde inte hitta hem. Liksom. Jag kunde hitta tillbaka till hotellet. Gick ut, gick till McDonalds typ och gick upp igen. För då kunde jag se hotellet. Ängsligheten. Liksom.
Ja.
Jag var väldigt otuff.
Men det är ju lite spännande med dig att du, du var så övertygad om musiken, men på något sätt så bara halkar du in på teatern. Och jag vet att det liksom är, ja, men verkligen på ett bananskal, va? Att du bara,
ja, det var det verkligen,
att du i princip inte visste riktigt vad det var du tackade jag till. Men så, berätta om det i sammanhanget.
Det var, jag spelade musik och sjöng, och hade, vi hade gjort, jag gick ju i musikgymnasium, så då gjorde man musikalgrejer ju. Och det var ju en ny värld för mig, som en gammal punkare. Mm. Och vi gjorde Jesus Christ Superstar som slutproduktion. Jag spelade Judas. Och jag den är ju bara sång, det finns ju inga repliker i den överhuvudtaget. Så det var för mig teater, eller det var liksom sådär.
Tyckte du om det? Var det kul?
Ja, det var kul. Mm. Det var jävligt roligt. Jag tror inte det var så bra, för att vi var ju inte skitduktiga. Liksom. Men det var kul. Mm. Och det var väl också annorlunda för mig att stå i en kostym utan en gitarr och sjunga.
Är det här i Nyköping?
Ja, det är Nyköping. Mm. Tessinskolan, som inte finns kvar längre. Men då ringde en person som jag kände lite och sa att vi behöver ha en kille här i vår show. Och show är ju, ja, det är ju som musikal.
Mm.
Så jag sa ja. Och så åkte jag dit och fick ett manus med repliker.
Mm.
Och vågade inte dra mig ur. Vågade inte. Jag var liksom för rädd att folk skulle bli arga på mig. På tal om att bli älskad.
Mm.
Så jag gjorde det där. Och det är nog bland det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag minns den där. Jag kunde inte sova. Jag kunde inte äta. Jag sov ingenting på dagen innan vi skulle ha premiär. Och vad som hände då, att jag i ren skräck gjorde det där, och att folk efteråt kom fram och sa, fan vad duktig du är, jag visste inte att du kunde det här. Och jag visste inte vad de menade med det. Men jag tror också att det var något med att komma in i den gemenskapen. Att jag kunde vara mig själv. Man inte behövde vara någon tuff fotbollskille eller hockeykille.
Hade du slutat med idrotten vid det här?
Ja, det hade jag gjort. Eller jag spelade fortfarande fotboll i division 6.
Okej.
Okay. Mm. Men det var ju ingen satsning, så att säga. Nej. Och det fastnade väl något på mig där. Att det fanns den världen. Men att därifrån tro att jag skulle försörja mig på det, eller att det skulle bli något, det trodde jag nog inte.
Men hur länge spelade du den här?
Jag spelade nog bara typ 2-3 veckor, tror jag.
Okej.
Okay. För det fanns ju liksom inte publikunderlag för mig i Nyköping.
Nej. Vad var det för show?
Alltså det var alltså en show med sketcher. Alltså, det var sketcher och varvat med musikallåtar. För det här var Nyköpings musikal- och operettsällskap.
Okay.
Som en ideell förening i Nyköping. Och så det var, jag skulle vara rolig. Jag skulle spela en sketch där. Och folk skrattade. Varpå jag kom av mig, såklart. Mm. För att man blir livrädd när det kom ett skratt. Och bara, var det åt mig ni skrattade? Så att, men det föddes något där, tror jag. Men att våga tro på det, det gjorde jag nog inte.
Så vad var nästa jobb?
Ja, nästa jobb blev ju att jag sökte folkhögskolor. För jag hade ju inga betyg. Jag gick ut... det enda jag kom in på efter högstadiet var ju bygglinjen.
Aha, okej. Okay.
Mm. Så jag hade inga betyg. Så att när jag väl skulle efter gymnasiet skulle...
Men vänta, du gick ju musik.
Ja, precis. Ja. Det här är väl också en ganska tur där då. För att på sommaren, jag blev antagen på bygg och anläggning heter det väl... Och på sommaren så sa en stigtomta kompis, Ola hette han. Han sa så här, fan, de har startat en musiklinje. Det är bara att söka. Och då visade det sig att de inte hade hunnit få färdigt med finansiering för den där musiklinjen förrän sommarlovet kom. Så de hann ju inte göra några antagningsprov. Så man började bara söka och så kom man in.
Perfekt.
Så då bytte jag från bygg och anläggning till musikgymnasium.
Mm. Hur hade det blivit på bygg och anläggning?
Det hade ju jävligt dåligt, tror jag.
Okay.
Ja.
Jag vill minnas att el-tele-killarna, för det här var ju bara killar som gick det. Det var hårda jävlar.
Mm.
Men bygg, det var liksom, det var som, de hade liksom som ett storkukslugn.
Ja, men det kan nog stämma.
Ja. Så att det kanske hade kunnat bli okej.
Okay. Mm. Jag har jävligt lite storkukslugn, så att det hade kanske gått till helvete ändå.
Ja, ja. Eller så hade du fått det.
Ja, jag hade kanske fått det av de andra bygggillarna. Ja.
Ja, ja.
Ja, men så var det. Och så efter gymnasiet där, eller efter det, så var jag tvungen att söka folkhögskolor. För att jag fick för mig att jag skulle bli sportjournalist.
Mm-hmm.
Mm.
Okay.
Så jag sökte sådana förberedande journalistutbildningar och kom in på en. Och i den här vevan så sa min mamma till mig och sa så här, men ska du inte söka några teaterlinjer också? Och jag tänkte, nej, absolut inte, det ska jag inte göra. Men så gjorde jag det ändå. Och en kväll blev jag uppringd då av läraren på Forsa folkhögskola utanför Hudiksvall, Annette Wilhelmsson. Hon ringde mig, för då hade de ju inte tillräckligt många som hade tackat ja. Och framförallt inte så många killar. Och efter en timmes samtal där så hade jag tackat ja till den här platsen.
Mm.
Och var på väg till Hudiksvall för att studera teater.
Mm.
Och det var ju vidrigt. Liksom.
Hade du varit så långt norrut?
Jo, jag hade varit vid riksgränsen en gång.
Oj, mm. Ja, det är ju jättelångt,
jättelångt norrut. Ja. Åkt skidor. Ja.
Okay. Mm.
Men nej. Och där blev väl någon slags vändning för mig i mitt liv. Att jag förstod att det fanns den här världen. Och att folk tyckte att jag var bra på det.
Mm. Så var det där, alltså att då få kliva ut ur Sörmland så att säga, mm. och in i en annan värld,
mm.
var det så där att det var då livet började för dig?
Så var det, mm. jättemycket. Det var verkligen, man flyttar så långt hemifrån och man måste klara sig själv och på ett helt annat sätt än, alltså när jag flyttade hemifrån i Nyköping så kunde ju mamma ändå komma och hjälpa mig,
mm.
Det kunde hon inte.
Tvätta lakan.
Ja, fylla kylen och sådär. För man inte visste hur man gick och handla. Och jag hade jobbat i krogsvängen där och min mamma var nog jävligt orolig för mig. Så att jag tror att hon ville nog också att det skulle komma så långt bort som möjligt.
Okej.
Okay. Jag tror att det var... Ja.
Var det så, alltså den här folkhögskolan, jag känner inte till den, men jobbade ni, alltså var ni ute och spelade? Och...
Mm, vi gjorde ju små föreställningar som åkte runt och spelade på förskolor och sånt, mm. skolor. Ja. Och så gjorde vi en slutproduktion där folk fick komma till skolan, till aulan där och spelade upp. Och det var tror jag första gången min brorsa såg mig. Och då spelade jag en roll, jag spelade en huvudroll i den slutproduktionen som Kasper Hauser hette. Kasper Hauser var en, har ju funnits på riktigt, tror jag. Och var inlåst i en källare och sådär. Och då spelade jag den här Kasper Hauser som blev utsatt för vuxenvärldens vidrigheter. Men min brorsa gick ut, kom jag ihåg. För han var så jävla arg på att folk var så taskiga mot mig.
Mm.
Så det blev liksom, för honom blev det som att de var taskiga mot Mattias. Mm. Han kunde inte hantera det alls. Så efteråt var han så här, jävla arg. Alltså. Jag klarar inte det. För fan alltså, jag blir så jävla förbannad.
Han ville ringa till de andra elevernas föräldrar.
Exakt.
Skälla ut dem.
Exakt. Så det var fint. Det var ett jävligt bra betyg.
Det får man säga.
Att föreställningen ändå levererade så pass mycket att han inte kunde stanna kvar.
Mm. Mm. Och vid det här laget då antar jag att du har liksom packat din gitarr och mm. tagit med upp dit. Men mm. den samlar mer och mer damm, eller?
Ja, så blir det ju.
Mm.
Det blir faktiskt så att jag säljer alla grejer också. Jag säljer alla musikgrejer.
Mm.
Framförallt när jag kom in på scenskolan sen i Malmö. Då var det ju tack och adjö. Och jag vet inte varför jag gjorde det. Kanske var det något slags sår av att det inte lyckades. Så då skulle jag inte ha med det att göra överhuvudtaget. Jag tror att det är nog det som händer.
Mm.
Om jag gör en analys.
Ja, men det låter väl på något sätt rimligt. Och så kanske att man gör lite clean slate, tänker jag.
Mm.
Att det är så här, okej, okay, det var det kapitlet.
Ja, men lite så.
Det gick piss.
Ja.
Nu kör vi med något annat.
Ja, så var det nog.
Och sen hade du väl också kanske fått, för det låter i alla fall så när jag, ja, återigen då när jag gjorde research, att det liksom, att du relativt tidigt förstod att du var ganska bra på att vara där uppe på scenen. Liksom.
Men jag tror att det var, när folk frågar sig varför blev du skådespelare, så säger folk att jag ville förändra världen, eller jag ville klä ut mig, jag ville upptäcka andra världar, sådär. För mig var det så pass enkelt att jag fick beröm för någonting för första gången i mitt liv. Alltså jag var bra på något. Jag tyckte väl inte, alltså jag kunde inte bedöma det själv. Men att folk som jag inte kände kom fram och sa, gud vad fan bra du är. Det är klart att det sätter sig någonstans. Framförallt om man inte har fått höra det. Jag menar, nu pratar jag inte om föräldrar som säger, vad bra att du fick en 4 på matteprovet. För det ingår i föräldraskapet. Mm. Att ljuga också. Om hur begåvad ens barn är. Men utanför det så var det väl första gången som jag, att människor oberoende av varandra och som jag inte hade en relation till sa att jag var bra.
Det är så jävla svårt med skådespel ju.
Ja.
Att veta det?
Ja.
Alltså, är det fortfarande nu när du har jobbat i typ 15 år?
Ja, men gud. Ja, men det är det ju. Men det var det vi var inne på i början här med självhatet där. Att det är ju, har man som jag utkommer ifrån att man suger konstant, så går det ganska bra ändå att spela och vara på tv och vara på scenen. För då förväntar man sig inget annat än att bli sågad. Så det är en slags försvar där. Att, om det kommer en recension som skriver, gud vad dålig Mattias Nordqvist är, så kan jag bara säga, ja, jag vet.
Och du minns ju alla dina sågningar.
Ja, det är det enda man minns ju. Jag har ju fått mycket finare, många fler fina recensioner än dåliga. Men de dåliga sitter ju kvar.
Berätta om den där som sitter djupast.
Ja, den djupaste är nog att det stod Mattias Nordqvist skriker stora hål i luften.
Mm. Vad betyder det?
Det betyder ju då att jag hade rätt. För jag sa till regissören när vi repeterade, så sa jag så här. Det känns som att jag bara står och skriker här. Det känns inget bra alls. Det känns som att jag bara så vrålar i 3,5 timme. Mm. Nej. Han ska vara där. Det är jättebra. Okay. Och så gick det 2 veckor och sa, det känns inget bra det här med att jag står och skriker bara. Nej, men lita på mig nu, Mattias. Så. Och sen kom recensionen. Den första som kom också. Och så, Mattias Nordqvist skriker stora hål i luften.
Ja.
Och det är också det att man känner så här, jag sa ju det. Mm. Och då sätter det sig.
Mm.
För att man också inte stod på sig. Men de är ju roliga. I efterhand är de ju roliga.
Men gör det ingenting mer idag att du vet att det inte var ditt fel? Det gjorde ju bara som du blev tillsatt.
Jo, lite så. Men gör ju också att kvällen efter så skriker man inte stora hål i luften.
Nej.
Och då börjar hela föreställningen vippa. För att man har ju bestämt att jag ska skrika stora hål i luften.
Okay.
Så måste man fortsätta med det.
Ja.
I det här fallet jättelänge. För att det blev en succé. Liksom.
Ja, fan vad jobbigt ändå. Och behöva gå och skrika hål i luften då.
Ja. Och veta om det också.
Mm.
Att hela tiden stå och tänka sig, ja, här står jag och skriker stora hål i luften.
Ja. Jag intervjuade precis Helena av Sandberg. Hon pratade om det liksom att, ja, men när hon var gravid och spelade någon roll för Alexander Mörk Eidem, så hade hon liksom nått till någon ny nivå inne i själen sådär.
Mm.
Fan, vad fett det låter tycker jag. Men hur fan gör man det?
Ja. Alltså, det vet inte jag.
Nej.
Vi är avundsjuk på Helena att hon har känt det.
Ja, men, du har inte... Du har inte alltså,
ja, men jag hade en produktion, jag gjorde en Handelsresandes död, heter den. Björn Runge som regisserade. Jag spelade äldsta brodern i den pjäsen. Där hände något. Jag kan inte påstå att det var en själslig förändring, men det var en förändring i yrket.
Okay.
Att jag tog ett steg som, i mitt gestaltande, om man säger så.
Mm.
Men det är ju väldigt sällan alltså, som man hamnar i ett läge där man känner, där satt den.
Men vad var det då som hände? Kan du sätta ord på det?
Jag tror att med Björn så är det ju så att han jobbar ju oerhört djupt och går väldigt långt i varenda liten scen, i varenda replik. Och många skådespelare hatar ju det. Jag gillar ju det ganska mycket. Att det finns ett krav på att nå längre. Så. Och det tror jag att jag tog mig själv till platser som jag hade varit rädd för i den föreställningen. Hade varit rädd för att framstå som sentimental eller för mycket eller sådär. Och han lyckades få mig till en plats där jag kände att gud, nu händer det något. Jag kan det här också.
Mm.
Men det är nog en av de få gånger.
Och det var väl tack vare det samarbetet och den rollen som du sen hamnade i Vår tid nu.
Så var det.
Och där tyckte jag det var så intressant. Jag hörde dig prata om det någon annanstans, så jag ska inte be dig upprepa det. Men du pratade om din metod där.
Mm.
Att liksom... Ja, men när du närmar dig en roll, att det börjar i din kropp.
Mm.
Kan du prata om det i generella termer så?
Ja, alltså, ofta så vissa skådespelare pratar om att de har en metod, och jag har aldrig fattat vad min metod är. Det har väl med tiden utvecklats att jag har förstått att det jag gör är fysiskt. Jag jobbar med kroppen. Alltså jag utvecklar karaktärens fysiska handlingar, alltså fysiska gångstil, tonfall, tics och sådär.
Vankar du runt hemma då och haltar och bara, nej, det här blev för mycket?
Ja, men eller? Okay. Det låter ju extremt märkligt och dumt, men det gör jag.
Har du någon spegel där du kan...
Ja, men ibland går man till spegeln för att man tror att man har hittat en känsla, och så måste man se hur det ser ut. Framförallt om man jobbar med film och tv. Och så ser man sig själv och bara, gud, det ser ut som att jag är skitnödig. Då får vi tänka om. Gör det på ett annat sätt. Liksom, för jag ska vara kär.
Mm. Ja.
Okay. Så då får man göra om det. Men, ja, men det är mycket fysiskt. Det är, vår tid nu var ju extremt med Gustav där i vår tid nu. Så jobbar jag ut honom väldigt noggrant fysiskt.
Mm.
Och ja, jag är väldigt lite i huvudet. Väldigt lite teoretiskt med en roll.
Är det här saker som du lärde dig på scenskolan?
Ja, men mycket över det. Malmöskolan var ju, är väl fortfarande också känd för att vara väldigt fysisk. Man jobbar oerhört mycket med kroppen kontra scenen. Liksom. Vad man tar med sig i en karaktär och hur karaktären går och står. Och så, där. Så jag tror att jag fattade inte det då när jag gick på skolan. Och inte åren efter skolan heller. Men nu har jag förstått att det var väl där det grundlades.
Okej.
På något sätt.
Mm. Om du inte förstod att du lärde dig saker när du gick där. Mm. Alltså, hur var den tiden då?
Den var fantastisk och vidrig, skulle jag säga. Man sammanfattar det. Det är ju inget roligt att jobba med sig själv 24 timmar om dygnet i 4 år. På det sättet. Att varje morgon har morgonträning 8-10. Där man ska hålla på med sin kropp.
Okay.
Och lära känna den. Hur talar jag? Hur går jag? Hur står jag? Nödvändigt såklart för att bli en bättre skådespelare, men nej, jag hade svårt för det där också. Jag hade svårt för när det kom till lite flummigare grejer. Där kickade hockeykillen in, tror jag.
Mm.
Då sjukanmälde jag mig ofta.
Aha. Du är från Stigtomta.
Ja.
Håll inte på med det här.
Håll inte på med det här. Och det var ju bara rädslor för att framstå som en tönt.
Mm.
Men ja, och i tvåan på scenskolan så var jag på väg att hoppa av. Så då hade vi samtal med lärare och sådär. Eller pedagoger heter det.
Mm. Varför ville du hoppa av?
Nej, jag kände att det blev för mycket. Det blev för mycket att lära sig och en självmedvetenhet som jag inte alls tyckte om. Och en självupptagenhet blir det. Det är inte en slump att vi skådespelare är extremt självupptagna. För det är det vi jobbar med. Vi jobbar med oss själva.
Mm.
Och lånar ut oss själva. Och då kände jag att jag nådde ett ställe där jag klarar inte det. Jag klarar inte av att ha en lampa på mig själv varje dag, hela tiden. Men jag blev kvar.
Liksom Malmö runt 2005, du är väl i 25-årsåldern.
Mm.
Hur var det?
Jag älskade Malmö. Min plan var att bli kvar där. Jag sökte egentligen inga andra jobb än i Malmö efter skolan.
Okay.
Man skickar ju mejl. Hej, jag går ut Stenskolan. Och då gör man ju till liksom alla teatrar. Men aktivt arbeta gjorde jag bara mot Stadsteatern i Malmö och Göteborgs Stadsteater. För det var antingen Göteborg eller Malmö jag ville vara i. Så att, nej, jag älskar Malmö. Jag var nere nu för, jag gjorde en tv-serie här i Danmark nyligen. Och då stannade man ju till och hade så här 2 timmars väntetid i Malmö. Och då gick jag runt där på de där gatorna.
Mm.
Och det känns fortfarande hemma. Det gör det.
Mm.
Så att, om jag flyttar någonstans så kanske det är Malmö.
Jag funderar också på det faktum att du så pass sent, alltså, för det var ju liksom bara teater för dig så länge, och det verkar inte heller som att du hade någon drift att filma.
Nej.
Men hänger det här ihop med ditt självhat?
Så är det nog, det är mycket det, men det var också det att jag, det här kan vara en efterhandskonstruktion. Det är det man ägnar sig åt mycket. Men jag tror att det var också att det jag ville var att ta mig in på en teater och jobba så mycket jag bara kunde. För att lära mig jobbet. För att lära mig yrket mer. För scenskolan var ju fantastisk på det sättet att man lärde sig oerhört mycket. Men jag behövde komma in i någon slags värld där jag bara arbetade. Så det var ju 7-8 år där jag gjorde 4-5 produktioner om året. Jag jobbade ju konstant och sa till min chef att släng in mig där du ser att det finns en lucka.
Mm. Varför ville du ha det så? För att du skulle förkovra?
Ja, jag skulle liksom, teatern var ju också, jag älskade ju teatern när jag började förstå den och när jag började känna mig hemma i den. Jag älskade världen och premiärerna och dofterna och allt det där. En slags kärlekshistoria. Så. Och sen tänkte jag nog att om det är meningen att jag ska göra tv och film så kommer det hända. Så jag sökte aldrig någonting. Jag sökte mig aldrig. Jag tog inte kontakt med några producenter eller regissörer eller någonting. Utan...
Inga self-tapes eller provfilmningar?
Nej, aldrig. Mm. Tackade nej till en hel del provfilmningar också. Jag gick inte på, för jag tyckte det var för jobbigt att provfilma.
Mm. Tycker du det fortfarande?
Ja, gud, det är vidrigt.
Alltså?
Ja. Vi är så lycklig när det ringer regissör och säger, jag vill gärna att du gör den här rollen. Så måste jag provfilma? Nej, du får den om du vill ha den.
Mm.
Det är en lycka.
Mm, det förstår jag.
Nej, jag klarar inte provfilmningar. Man är alldeles dålig som när man provfilmar.
Fick du provfilma för Schiffert?
Mm, det fick jag.
Hur gick det?
Det gick bra ju.
Ja, jag fick rollen. Ja, ja. Men hur var det då?
Ja, men det var jättefint. Det var jättefint. Henrik vet liksom hur han ska göra för att få fram det han behöver. Och det är ju en regissörs uppgift. Men jag tror, nu får han ursäkta mig om jag säger det, men jag tror kanske att han inte har den bilden av sig själv som regissör. Att han inte, ja... att han inte kanske ser det så. Men som skådespelare och jobbat med många regissörer så är han, har en jävla blick alltså, för yrket, alltså skådespeleri. Mm. På ett sätt som jag kanske för människor inte tror att han har.
Mm.
Eller som han kanske inte tror att han har. Eller han har gott självförtroende. Han tror nog det.
Både och tror jag.
Mm.
Jag tror att det är fragilt och starkt.
Mm. Men det var i alla fall en jävligt härlig provfilmning faktiskt.
Mm.
För att den var också ganska avslappnad och att man får med åren lära sig tänka att de har ju faktiskt ringt mig.
Mm.
De vill att jag ska komma hit. Det får man träna på och tänka att det är inte så att någon så här, vem är du? Ja, men jag tänkte skulle provfilma lite så okej. Okay. De har ju faktiskt ringt och bett mig komma.
Ja, det,
och det får man mata sig med när man går in i de där lysrörsbelysta rummen liksom.
Mm. Mm. Men du älskar inte. Helt enkelt.
Nej, usch, nej. Jag önskar att man kan komma till en punkt där man inte behöver provfilma.
Ja, nu nämnde vi förvisso vår tid nu, men jag tänker mig, liksom, är det aspekter av den rollen som du är trött på att prata om?
Mm.
Ja, det förstår jag.
Mm.
Så som?
Alltså, det är svårt det där. För att jag är oerhört tacksam för att jag fick den rollen.
Mm.
Oerhört tacksam för att jag var med i det projektet. Att få vara med i en sån otrolig satsning på svensk tv. Och att den blev en sån enorm succé. Sen blir man ju klar med saker.
Mm.
Och det var jag tidigt med det där. Redan innan vi gjorde säsong 3 var jag färdig. Men jag var inte med lika mycket i säsong 3 som säsong 2. Och det handlade om att jag sa det, att ni får gärna skriva ner min gubbe.
Mm.
Så han är inte med lika mycket. Och säsong 4 som de gjorde sen, då tackade jag helt nej. Jag är nog väldigt sådär att jag blir färdig med saker. Och när jag känner det så är det klart.
Men det här är så intressant, för att det är liksom det största jävla sammanhanget som har funnits till dags dato att vara med i svensk tv.
Mm.
Och du kan inte bara hålla käften och göra jobbet, utan du måste hålla på och känna att du är färdig med det. Det är så kommersiellt jävla självmord. Om jag hade varit din agent så hade jag varit så arg på dig.
Det kanske han är. Jag tror inte det. Men jag och folk blir arga på mig. Det var någon kille som skrev till mig att jag skulle hålla käft på Instagram. Han skrev så här, eller så håller du bara käften och är glad att folk gillar det.
Ja.
Och då skrev jag så här, men jag får väl tycka vad jag vill. Liksom. Och då, jag tror att han är så här ljudkille. Så han jobbar ju in i branschen också. Jag ska inte nämna hans namn.
Okay.
Men, och så skrev han att jag ska sprida ordet i branschen om hur du är.
Oj.
Ja, så jag ska göra det. Det är helt okej.
Ja.
Jag tror kanske inte att så många tror på de orden.
Mm.
Men folk blir arga när man pissar på saker som de älskar. Så är det ju.
Mm.
Men samtidigt så måste man ju gå till sig själv. Som sagt, jag är oerhört tacksam för det där. Det öppnade alla dörrar för mig.
Mm.
Jag kommer alltid ha en enorm kärlek till det gänget och till den serien och så. Men det var väldigt tydligt att jag var färdig.
Men vad betyder det? Alltså, vad betyder det att du var färdig med den?
Jag tror att det var en känsla av... Jag vill inte bli Gustav Levander med hela svenska folket.
Okay. Mm.
Jag har gjort så mycket annat och jag vill göra så mycket annat. Så det var också en känsla av att jag måste lita på den känslan. Och jag tror att det handlar om att jag är helt... Det här låter också som att jag koketterar, har jag förstått. Eller folk har sagt det till mig att jag gör när jag säger det här. Men jag har varit så ointresserad av min karriär. Jag tänker hela tiden att jag vill vara med i roliga, spännande sammanhang. Men om folk vet vem jag är eller inte, det bryr jag mig inte om. Det är inte intressant för mig. Det är inte därför jag gör det här. Och jag tror att eftersom jag tänker så var det också, så är det ofta ganska lätta beslut när jag tackar ja och nej till grejer. För jag tänker inte strategiskt. Och jag förstår väl att, som du säger, egentligen borde jag ha ridit på den här vågen mycket, mycket mer. Och ställt upp på alla lekprogram och allt sånt som följde. Förfrågningar som följde med det där. Men det var bara locket på. Liksom. Mm. Jag vill göra andra grejer. Så att det finns nog många agenter som skulle hata mig.
Mm. Du vill ut och spela med bandet på Statt i...
Hudik.
Ja, exakt.
Ja, gärna.
Har du gjort det?
Jag har inte spelat på Statt. Jag har spelat på en restaurang som heter Bruns.
Okej.
Okay. I Hudiksvall, som inte finns kvar. Det är bostadsrätter nu. Där spelar vi.
Vi ska in på det där med bostadsrätter snart.
Oj.
Ja, jag har ett sammanhang för det. Var inte orolig. Nej, men även om du hade gjort små inhopp och sådär, så ger ju det här första gången som du gör ett riktigt liksom stort tv-projekt med Vår tid nu. Alltså, är det liten så här halvvedertagen sanning att anledningen till att vi kanske inte är lika bra på att göra tv, nu är inte det sant längre, för Sverige är jättebra på att göra tv, tror jag.
Vi är bättre och bättre.
Eller hur? Men om man kollar för 10 år sedan, så var det kanske det att det var lite överspel, för att vi hade, de flesta höll på och jobbade på scenen. Så att därför så var det lite för stora gester då när man skulle filmas för tv.
Mm.
Men var det på något sätt problematiskt att gå från de stora gesterna till de små för dig?
Nej, det tyckte jag inte. Jag så medveten om att det är två helt olika världar. Två helt olika sätt med uttryck och sådär. Så jag upplevde det inte så svårt. Och Gustav var ju ganska teatral ändå. Mm. Och det var ju också härligt för mig. Också att det hade med att det var epok. Att det var en tid när folk var på ett annat sätt än vad vi är idag. Mm. Så det gick bra att vara svulstig och stor i vissa scener och sådär. Så att jag tror att för mig, jag upplevde det inte så svårt. Det var mer ibland att någon regissör kunde säga så här: du pratar jättehögt nu. Du behöver inte prata så högt. Mm. Det kunde hända.
Mm.
Men uttrycksmässigt så visste jag ju att nu gäller det att hålla ihop lite mer än vad jag gör på stora scen.
Mm. Du har gjort en långfilm också.
Ja, jag har gjort, jag var med i The Wife, men det kan jag inte säga att jag var med i.
Nej, men du har gjort något nu väl, som vi inte har sett ännu, eller?
Har jag gjort det?
Jag kan ha missuppfattat, men jag såg någonting på Instagram, tror jag.
Ja, just det. Jag är med i Jimmy Olsons långfilm.
Okej.
Okay. Fiktiv granskning. Det är helt rätt.
När kommer den?
Det vet jag inte riktigt. Han håller på med den.
Right.
Jag är färdig i alla fall.
Mm.
Men han håller på med den. Den borde vara klar. Jag älskar honom och det han gör. Så att jag var jätteglad när jag fick frågan att vara med där. Så det är helt rätt. Vad skönt att du har koll på mig.
Mm.
Jag inte har det.
Men har du något teatergig nu?
Ja. Börja repetera om några veckor bara. På Göteborgs stadsteater.
Du är tillbaka.
Ja, där är jag tillbaka. Ett halvår i alla fall. Så det ska bli skitkul. Jag har inte stått på scen på 3 år.
Men hur mycket har... För du har ju regisserat ganska mycket, som jag förstått, på teatern.
Mm.
Var det någonting du ville, eller?
Men det var det ju såklart som jag gör det. Men jag tror att jag har kommit till en punkt i livet också där jag känner sig att jag orkar inte tänka att jag har en huvudsyssla. Jag måste tänka att jag får göra vad jag vill. Och det som dyker upp och känns lustfyllt.
Mm.
Så nu är det ju regi på teater. Jag har precis skrivit färdigt en kortfilmsmanus som jag ska regissera också. Som vi ska göra här i sommaren. Jag gör musik. Jag spelar teater och på film. Första gången tror jag som jag trivs med det. Att göra så mycket, alltså att jag får göra så mycket olika saker.
Mm.
Och att jag nog har hindrat mig själv lite för att man är skådespelare. Man är skådespelare. Eller man är journalist och då är man det.
Mm.
Och så här. Man kan inte vara journalist, barista och musiker. Liksom. Mm. Men det börjar ju luckras upp lite.
Mm.
Men att det har funnits någon slags... Det har funnits en liten gnutta av så här, skam att vara allkonstnär. För att man kanske inte uppfattas som seriös för att man inte blivit sitt kall. Så här. Eller blivit sin läst. Jag vet inte vad jag
heter. Ja, just det. Ja.
Men nu gör jag massa saker som jag vill göra.
Man är ju lite nyfiken på, är läst, är det den här skomakare blir vid din läst?
Mm.
Lästen är själva grejen som man sätter upp dojan på när man
jag tror
slår,
va?
Mm. Ja. Ja. Ja, då har vi rätt ut det. Det känns skönt. Jag insåg att det inte riktigt...
Om det inte är så kommer du få veta det på sociala medier.
Hoppas, innerligt. Men känns det som att tiden räcker till då? För det känns som att du vill göra så mycket.
Nej, det gör ni ju aldrig. Men där har jag väl också blivit bättre på att hitta hål där jag tackar nej till saker. Så nu i december, januari här har jag varit helt ledig.
Mm. Skönt.
Mm.
Det låter ju som att all in all så är du på en väldigt bra plats i livet.
Jo, men det tror jag. Eller det känner jag väl att jag är. Sen har man ju personliga grejer man håller på med. Som man aldrig blir nöjd med. Men det är ju en konstant utveckling och arbete.
Mm. För det är ju din terapeut.
Precis, vi jobbar på.
Lycka till. Det är dags för succémomentet frågor du inte fått förut.
Oj.
Mm. Är det rimligt att Carrie slutar röka för Aiden?
Ja.
Du tycker det?
Ja.
Motiverar ditt svar?
Nej, jag kan inte göra det.
Nej? Okej. Okay. Jag har snott frågan av Camilla Fogelborg, min gamla producent. Hon skrev det på Twitter. Jag tyckte att det var en ganska intressant fråga egentligen. Hade det handlat om att hon sa upp sig, Carrie, från sitt... hon är krönikör, va?
Vad heter det?
Krönikör.
Ja, just det. Ja.
Ja. För att han tyckte att det var sexigare att hon var hemmafru.
Mm.
Det hade jag tyckt var dåligt.
Mm.
Men nu slår hon ju liksom två flugor i en smäll. Mm. Hon slipper cancer och hon får Aiden.
Precis.
Som ju är mycket härligare än Mr. Big.
Mm. Jo, men det är det ju. Nu motiverar du mitt svar.
Ja. Ja. Ja, jag hjälpte dig lite på traven.
Ja, vad skönt.
Det kan man väl säga. Vem är du i syskonskaran Skarsgård?
Stellan tänkte jag säga, men han är ju inte syskon.
Nej, det är
han är ju pappan. Men då skulle jag kanske säga att jag är närmast Gustav då.
Mm. Hur tänker du?
Jag tänker att han påminner lite grann om mig i sitt sätt att arbeta, tycker jag. Jag känner inte Gustav. Vi har bara träffats någon gång sådär. Men jag upplever när jag ser honom och det han gör, så upplever jag att det finns ett väldigt gediget arbete bakom.
Mm.
Nu säger jag inte att de andra syskonen inte har gjort det, men det är honom jag har fastnat mest för.
Hur mår dina systeminställningar?
Jättebra.
Gör de det?
Ja.
Okej.
Okay. Jag är ju extremt noggrann med att uppdatera. Och jag har inte en enda sån röd notis på en enda app.
Nej.
Nej. Då får jag får panik.
Jag förstår det. Jag relaterar otroligt hårt.
Ja, Jakob Eklund, som är en god vän till mig. Han har ju så här, hela hans telefon är bara röd.
Ja.
Han har så här 2,500 sms oöppnade.
Mm.
3,682 mail. Och alla appar har röda prickar att de måste uppdateras.
Mm.
Jag får panik när jag ser hans telefon.
Alltså, är det något slags... Kolla vad mycket notiser jag kan hantera. Alltså något slags...
Nej. Bara disträ alltså.
Okay.
Det är bara lättja, skulle jag tro.
All right.
För han kan ju också säga så här, jag missade att du hörde av dig.
Mm.
Ja, tro fan det liksom.
Ja.
Alltså,
just det är smart.
20 000 missade samtal liksom.
Ja.
Jag såg inte att du hade ringt. Nej. Jag kom på plats 8,380 där.
Ja, men det är faktiskt, nu när du säger så, låter lite goals, som man sa förr.
Mm.
Vad kan man skita i och diska?
Kaffemuggen.
Det var precis rätt.
Det var det?
Ja.
Yes.
För att den här stod här, men det såg ut som nu, alltså att det är en liten, liten skvatt.
Ja.
Jag bara kör det.
Ja. Nej, men det är helt meningslöst ju.
Jo, nu kommer bostadsrättsfrågan här då. Den här jävla silon som Nyköping håller på med och har mitt i stan.
Mm.
Varför river de inte bara den och gör bostäder eller något?
De har gjort det.
Har de det?
Är den riven då? Nej, de har byggt bostäder i silon.
Jaha, är det bostäder i silon?
Ja.
Okej. Okay. Blev det bra?
Nej.
Nej.
Det är ju jävligt konstigt att bygga i ett runt torn.
Ja.
Lägenheter, för du kan ju inte hänga upp några tavlor eller någonting. Du måste köpa runda tavlor. Eller så här,
Välvda
tavlor. Mm. Ja. Och det blev ju jätte... För att de som köpte de där bostadsrätterna var jätteglada, för man såg ut över hamnen i Nyköping, ut till havet.
Mm.
Sen byggde de ju nya hus framför det här tornet. Så alla som bodde upp till fjärde våningen, femte våningen, tappar ju all utsikt och kollar rakt in hos grannarna nu.
Mm.
Så det har varit mycket skriverier i lokaltidningen.
Ja, jag fattar. Mm. Men vad länge sedan det måste vara jag var i Nyköping då?
Ja, väldigt länge.
Om jag hade missat det där.
Det här är nog 10 år sedan.
Jag får åka dit helt enkelt. Ja. Vill du göra reklam för något?
Nej, men jag måste göra reklam för... Jag vill göra reklam för den här serien som kommer då. Som Henrik har regisserat och... Som jag spelar huvudrollen i. Som har arbetsnamnet Vi Villa. Mm. Jag vet inte riktigt än vad de har bestämt sig för att den ska heta.
Och den kommer till hösten 22?
Jag tror att den kommer nu. Här i mars, april någon gång.
Okay,
men det ska jag inte svära på. Det var kanske en av de saker jag inte fick säga.
Nej.
Men så är det. Sen måste jag ju tipsa om din bok som jag har framför mig också.
Just
när jag ändå är här.
Ja, vad snällt. Ja.
Törst. Som jag har varit skitsugen på att läsa och som jag nu har. Så det är kul.
Den har du fått ett ex av. Och jag tackar dig för att jag tycker jag har pratat väldigt mycket om den. Så jag är glad när någon annan gör det.
Ja. Ja.
Hörru, vad mysigt det var att ha dig här.
Ja, det var så mysigt att vara här. Tack snälla.
Tack själv. Ja, men jag ska vara riktigt ärlig. Överdrev jag kanske lite om hur skärmbundna mina barn är. Men om det är ett brott att överdriva om just ens barn är vi nog fler som är skyldiga. Mattias Nordqvist ser vi alltså i Vi i Villa. En serie som kommer på Discovery Plus i början av april har det sagts till mig. Och i uppvärvning ser vi honom också på Instagram. Ses där gärna för vi ska snacka lite om Värvets 10-årsjubileum där så småningom tänkte jag. Du och jag alltså. Kalle Birgersson, Saga Markula och Kristoffer Triumph samt Acast. Där har ni kvartetten som inte sprängdes utan såg till att Värvet kom ut även den här veckan. Ja, det var kanske konstig referens, men om man vet att kvartetten som sprängdes är en roman av Birger Sjöberg blir det kanske tydligare. Ni fick höra en snutt av en av Mattias Nordqvists låtar och nu tar vi en lite längre bit av åren innan åren innan vi lägger på tycker jag. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Från pojkrummets fönster såg jag skön himlens famn. Under timmarnas gång slängde jag upp mitt namn. Den oändliga önskan om att nå dit en gång tog över mitt liv i en värld som var trång. Alla grannar spioner i mitt fin. Det såg bilar i brand och 52 var autobahn. Stora världen för oss, för den fanns alltid där i varje 3-5 och blå.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri i den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.